Hej, jag heter Hasse Brontén och du lyssnar på podden Snutsnack. Idag heter min gäst Kalle och han kommer bland annat berätta om en liten händelse där det gick lite väl fort kanske. Mer om det alldeles strax. Som vanligt påminner jag om Facebook och Instagram där vi heter Snutsnack. Du är välkommen att följa oss där. Om du har lust och gillar podden så skulle jag uppskatta om du skrev en recension på iTunes och att du samtidigt trycker på prenumerera-knappen. Då blir jag glad också. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Kalle.
Tack.
Hur står det till?
Bra under omständigheterna.
Ja, det är ju så här att du har ju under närtid gått polisutbildningen.
Korrekt.
Var kom tankarna in att liksom söka till polisen?
Lång historia kort. Alltid haft ett hjältekomplex sen ung ålder.
Är det så?
Ja. Och nu det beror på, det kan jag svara på. När jag väl tog studenten från gymnasiet så började jag söka jobb. Och ju längre ifrån jag kom möjligheten att hjälpa folk, desto mer vantrivs jag på jobbet. Jag testade att vara säljare och det var ju hemskt. Sen sökte jag mig till servicebranschen, bland annat slags turistvärld kan man säga. Och då fick man ju utbildning i första hjälpen och kommunikation, dialog, och det var där någonstans jag insåg att jag trivdes. Man fick jobba i uniform, i team, och även hjälpa folk som var stressade, uppgivna, förtvivlade men också sjuka. Och tack vare den erfarenheten, eller den yrkeserfarenheten, månaden har varit kort, så fick jag självförtroendet och övertygelsen om att jag skulle söka in till polisutbildningen. Så på den vägen var det.
Och när du sökte in, kom du in på första försöket eller?
Jag kom in på andra försöket.
Andra? Vad hände på första då?
Jag kuggade hos psykologen.
Okej.
Jag fick det förklarat för mig att det såg bra ut, så att jag hade bra erfarenheter, yrkeserfarenheter, men att jag var för ung och oerfaren.
Okay.
Så då på den tiden så var det ju spärrtid fortfarande, 2 år. Så då sökte jag mig till andra jobb och andra studier. Sen sökte jag in efter 2 år och kom in.
Och var har du pluggat någonstans då?
Stockholm, Södertörns högskola.
Vad skulle du säga så här spontant om utbildningen? Så här, hur var det att komma dit? Levde du upp till dina förväntningar?
Både ja och nej. Det som var bra är känslan av samhörighet. Du blir polis från och med dag ett.
Det är så. Var det så att man svetsades samman? Liksom?
Du svetsades samman. Jag tror att det beror på rekryteringsprocessen. Du känner dig utvald efter alla fysiska och psykiska test hos rekryteringsmyndigheten. Att kunna dela det då med en samling på 150-200 människor är fantastiskt. Det förstärks dessutom av studierektorn som inleder den här introveckan med att säga att nu kommer allmänheten se att ni är poliser. Era folk, era familjer, era vänner, era partners kommer säga att ni är polisstudenter och de facto poliser.
Så. Och lite så, you are the chosen ones. Också.
Lite så, ja.
Lite så,
ja. Vi fick, på vår tid så fick vi uniformen från och med termin 1. Nu tror jag att man får det från och med termin 2. Och det förstärkte ju också den här känslan av att ta på sig en uniform. Må hända med dagens väst och en ful båtmassa. Men ändå, det intrycket förstärktes lite grann.
Men hur populära var ni på Södertörn? Man har ju hört så här att en del andra som pluggar där tycker att det inte känns avslappnat att det går folk i polisuniformer där.
Jag har också hört det om det. På min tid så blev det bättre. Då hade de byggt om skolan. Vi var bland de första kullarna att inviga de här två nya lokalerna som ligger en bit bort ifrån själva campusen.
Okay.
Vilket också var ganska komiskt, för att det var något motsägelsefullt. För att tanken med att vara på Södertörn, vad vi fick höra var ju att integreras med de studenterna. Men vi var i våra egna lokaler ungefär 80% av tiden.
En bit bort liksom.
En bit bort, precis.
Annexet.
Ja. Chambre de separé. Så jag kände mig jag kände aldrig att jag fick någon direkt kontakt med socionomerna eller läkarstudenterna, som var ändå okay. relativt nära fysiskt.
Höll ni er liksom
ja.
För er själva
ja.
Lite grann?
Ja.
Hur pass lika är man då som personer när man kommer in? För ni har ändå gått igenom samma tester, liksom psykologtester som du nämnde och fysiska tester, och sen så är det någon form man silar ner till de här 150 chosen ones då. Hur lika är ni?
Jag kan bara tala för min kull.
Mm.
Jag skulle väl uppleva att majoriteten av männen hade en erfarenhet inom försvaret.
Okay.
Det var snaggade huvuden, taktiska byxor, taktiska klockor. Men allas personligheter varierade.
Ja.
Variationen, i alla fall i min kull, var enorm.
Mm.
Det var jämn könsfördelning, vilket jag tyckte var jättekul.
Mm.
Olika bakgrunder också. Det var allt från arbetar till överklass. Det var olika delar av Sverige.
Mm.
Hade en klass jag kände till där det var folk från Eskilstuna, Örebro. De pendlade då från Flemingsberg till Eskilstuna varje dag. Så variationen var enorm.
Uh-huh.
Det som alla hade gemensamt, det var att alla hade ett väldigt stort hjärta. Jag vet inte hur rekryteringsmyndigheten lyckades med det. Det ska de ha en eloge för. Men alla där brydde sig och ville alla andras bästa. Och det låter kanske lite klyschigt och banalt, men det lyste verkligen igenom. En enorm solidaritet. Det var väldigt fint.
Mm. När du gick utbildningen då, hade du någon målbild vad du ville göra som polis sen? Eller?
Ja, absolut.
Vad var det?
Det förändrades lite allt eftersom man fick veta mer och mer om polismyndigheten och de tjänster som erbjöds. I början var det ju självklart piketen.
Mm.
Självklart. Jag tror att ifall... Det är lite som om man frågar en kille om de kollar på porr. Säger de nej så ljuger de. Och det är lite samma som killar på polisutbildningen. Ifall man frågar dem ifall de vill söka inte piket och svarar nej, då ljuger de. Det finns en motsvarighet där. Så initialt var det ju det, definitivt. Men sen, allt eftersom, så blev jag mer sugen på BIN, alltså brott i nära relation.
Mm.
Jobba NIGS, alltså vad ska man säga, civilklädd spanare. Jobba med underrättelse.
Mm.
Alltså listan är oändlig.
Det är lite det som är häftigt, att man kan nästan göra en lista om man tänker sig en framtid, att liksom ja. Det här skulle jag vilja göra, sikta det där, ha
correct.
Olika målbilder sådär.
Det var det som alltid lockade mig till utbildningen. Min pappa är ekonom och min mamma är jurist.
Mm.
Deras utbildningar är prestigefyllda men begränsande. De kan ju bara, om man tar min pappa som exempel, jobba inom bokföring då.
Mm.
Han har varit revisor i 40 år. Han är ganska trött på det.
För fan, jag skulle vara trött efter ett år.
Samma här. Så polisutbildningen erbjöd ju den här enorma variationen inom samma arbetsgivare.
Mm.
Och det lockade enormt mycket.
Mm. Hur såg din utbildning ut då? När kom den här praktiken in?
Syftar du på aspiranten eller syftar du på liksom praktiska moment?
Ja, aspiranten mer. Är den precis på slutet då? Eller?
Aspiranten är precis på slutet. När jag läste polisutbildningen så läste man 4 terminer på ett lärosäte. Och sen hade man en halvårs aspiranttjänstgöring.
Mm.
Och därefter skulle man tillbaka till skolan. 8 veckor tror jag.
Mm.
Skriva en uppsats.
Yes.
Nu har jag hört att man har ändrat det. Att man läser 5 terminer på skolan och sen avslutar med aspiranten så att man inte behöver gå tillbaka till lärosätet. Okay. Det är ju ganska fördelaktigt för att som sagt så kände jag folk som hade flyttat från Eskilstuna, Örebro eller pendlade, och för dem att då göra aspiranten och sen behöva hitta ett tillfälligt studentboende på 8 veckor och så vidare, det var ju ganska rörigt för dem. Så att jag är tacksam för framtida polisstudenter att de slipper det där.
Just det. Hur väl förberedd skulle du säga att du var när du lämnade skolan och skulle gå ut på aspiranten liksom för yrket?
För enkelhetens skull kan jag försöka sätta en siffra, en procentsats. Där skulle jag säga 40%.
40%?
Ja, 40%.
Så du menar alltså att 60% ska man då sen fylla på med praktisk erfarenhet och alltså handledar äldre kollegor som hjälper och så vidare och så vidare.
Lite så. Det är en kombination skulle jag säga. Dels ska man fylla på med utebliven kunskap. Ett exempel där är att i skolan så har vi ingen övning eller moment när vi hanterar frihetsberövat, förutom ett seminarium under självskydden eller fysiska tekniker och motorer som det kallas. Och det är också då en punkt på bedömningsunderlaget på aspiranten. Så det är någonting man måste lära sig på plats under förevisning av instruktören givetvis. Så det är ett sånt exempel. Det andra, det är ju vad jag menar med kombination, det var saker som de har lärt i skolan som inte överensstämmer med verkligheten.
Finns det sådana saker? Alltså?
Definitivt. I min mening är det största skulle jag säga är förhör. Förhör är ju en av de vanligaste tjänståtgärderna du vidtar som polis i yttre tjänst. Jag tror att man håller minst ett förhör under varje arbetspass i genomsnitt. Problemet med utbildningen, det är att du blir undervisad om förhör på det juridiska planet, hur det regleras i rättegångsbalken 23 kapitel, hur du avrapporterar i DUR 2, så polisens utredningsstöd. Men du vidtar inga praktiska övningar i din uniform ute i fält under skolan. De praktiska momenten man har, där bryts övningen när den här initiala taktiska biten är över och utredningsåtgärden egentligen ska inledas.
Just det.
Så att, ett tips jag har till framtida aspiranter, det är just att innan man går ut på sin aspirant och har tagit kontakt med sin instruktör, det är att be om en lathund och be om en mall, särskilt med misstankesförhör. Och sen när det är dags för första misstankeförhöret ute i fält som IGV-polis, be instruktören att förevisa första gången. Och sen ta efter instruktörens förfarande. Jag har ju otaliga andra exempel också. Men det kan man snacka i timmar om.
Ja, och men vi har hört det många gånger i podden tidigare när man kommer ut och kommer handleda sig. Så, jag glöm nu allt du har lärt på skolan. Nu är det följande gäller.
Ja.
Så det är lite så. Det där är väl ett klassiskt, eftersom jag själv varit lärare på skolan, så är det så här, bryt övningen, och det är sällan övningen fortsätter över det här förhöret.
Nej,
och så
där, utan
det var mer så här, hittar ni kniven vid situationen och sådana saker.
Ja. Och jag kan förstå skolan och dess instruktörer varför övningarna är utformade på det viset, för att det viktigaste någonstans, det är ju att man är säker och oskadd. Det ska vara effektivt också. Ett sånt här case när du exempelvis visiterar någon, hittar en kniv och sen måste hålla förhör om brott mot knivlagen. Ute i fältet kan det ta 2 timmar. Ett sånt här seminarie är 2 timmar. Och du ska ha liksom 20-25 studenter som ska göra. Så jag förstår att det inte är görbart i praktiken i skolan, men det kan ändå vara värt att belysa.
Hur var aspiranttiden då?
För mig så var det nog den bästa och värsta tiden i mitt liv.
Okej.
Okay. Kort sagt.
Varför den bästa då?
För att du växer som person.
Mm.
Och du lär dig så otroligt mycket om dig själv. Lärdomar som du förmodligen aldrig skulle kunna få annars. Det är ett privilegium att jobba som polis i yttre tjänst, trots att du är endast aspirant. För att du får du får en sån unik inblick i samhället och rättsväsendet som du inte kan få på något annat vis. Mm. Du växer som person, du blir modigare, tåligare, du blir härdad. Du klarar av saker som du aldrig trodde du skulle kunna klara av någonsin. Mm. Du får en annan syn på livet och människor, vad som egentligen är viktigt.
Mm. Och om vi kommer till värsta då?
Det värsta var att höra att man är underkänd. Att jag aldrig får bli polis.
Precis. För det är det som har hänt dig. Du har gått hela utbildningen. Du har gått aspiranten. Men sen har du blivit tillsatt att du är underkänd.
Korrekt.
Och det här innebär att du aldrig någonsin kommer kunna få söka polisskolan igen.
Det innebär att jag aldrig får bli polis. Punkt. Ja, jag får aldrig gå om utbildningen. Jag får aldrig försöka igen. Mm. Utan det jag fick det här försöket och jag klarade inte av det. Så precis.
Hur gick det här till då rent praktiskt? För att man tycker du måste ju ha fått någon, alltså någon signaler på vägen att liksom, nej men nu Kalle så tycker vi att det här gick mindre bra och så vidare och så vidare. För sen du sa att du skulle gå in 8 veckor sen igen då, efter aspiranten. Vad hände då för dig?
Om vi kan svara på första frågan.
Ja, absolut.
Om jag fick signaler så fick jag absolut signaler. Och jag kan ju, innan jag börjar vidareutveckla det, kan jag säga att den som lyssnar nu och tror att jag kommer snacka skit om mitt loop eller mina instruktörer, de kommer jag göra dem besvikna. Det är inte därför jag är här. Och det är därför jag också väljer att vara anonym, för att jag är inte ute efter uppmärksamhet eller sympati, utan jag vill ju endast berätta min historia och hoppas att folk slipper hamna i den sitsen jag hamnade i. Mm. Med det sagt då, så fungerar det så här. En ordinarie aspiranttjänstgöring är 6 månader. Och då tänker du kanske, okej, så du är ute på fältet i 6 månader. Men det stämmer inte. Under de här 6 månaderna så ska du jobba 1 månad på utredning. Där du jobbar förmodligen med mängdbrott. Du handlägger mängdbrott. Det är 5 veckor, men 1 månad. Sen ska du gå såklart en introvecka. Sen ska du gå en CBRNE-utbildning, och det är några dagar.
Vad är det från tiden?
CBRNE är en utbildning i hur du hanterar farliga ämnen och farliga miljöer. Det står för Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and Explosives. Så hur du hanterar kemiska vapen, biologiska saker, hur du hanterar din skyddsutrustning, explosiver och så vidare. Mm. Sen ska du också skjuta upp så att du får din tjänstevapen och din tjänstutrustning. Sen ska du gå en förutbildning på 1 vecka. Sen ska du göra trafikveckor i 2 veckor. Du hör, det är en del moment att klara av. Mm. Och jag kollade på mitt schema, min översiktsschema, och av de här 6 månaderna så är du ute i fält i 3 månader.
Okay.
Så du har 3 månader på dig att bevisa att du kan vara polis i yttre tjänst. Så det är tajt med tid. Mm. Och under de här veckorna så har du också 2 veckors semester, så du får ett avbrott mitt i allting, oavsett om du gör din aspirant under sommaren eller vinterhalvåret. Uppföljningen då, som det fungerar, och det var det, de här signalerna som du frågade om.
Mm.
Det är att varannan vecka så har du möte med din handledare, där du får indikationer på vad som går bra och vad som går mindre bra. Och handledningsmötet har du med de andra aspiranterna som handledare över.
Mm.
Och det kan ta allt mellan 1 till 2 timmar, det här mötet då. Det som är med den här processen, det är att, och det är också skillnaden mellan en aspirantinstruktör och en aspiranthandledare, det är att en aspirantinstruktör är mer ute på fältet. Ibland får man ibland får man 2 aspirantinstruktörer, en som är din huvud, en som är en biinstruktör. De är mer ute i fältet, de ser allt du gör, de skriver återkoppling som de sen skickar till din handledare. Och handledaren läser den återkopplingen och gör en helhetsbedömning på vad man behöver förbättra utifrån bedömningsunderlaget. Och din tredje fråga, det var det här, de här 8 veckorna efter skolan.
Mm.
Så det som händer ifall man befarar att en aspirant inte kommer leva upp till de här 26 punkterna på bedömningsunderlaget, det är att aspiranten blir förlängd. Och nu kanske ett bra tillfälle för mig att säga att jag är inte expert på det här, utan det här är ju endast det jag har fått ta till mig. Så att ni som lyssnar på det här, ni får jättegärna kolla upp allt jag säger, inte ta mig på orden, utan det här är ju bara det lilla jag har snappat upp.
Mm.
Med det sagt då, det som händer är att under din ordinarie aspiranttjänstgöring så kan det finnas en risk att du inte lever upp till godkänt på en eller flera punkter på bedömningsunderlaget. Då tas en handlingsplan fram där man går igenom med sin instruktör och sin handledare vad man måste göra för att uppnå godkänt. Om handledaren gör bedömningen att man kan uppnå godkänt om man får lite mer tid, då kan man bli erbjuden en förlängning, vilket jag blev erbjuden. Förlängningen kan sträcka sig antingen mellan 2 till 4 till 6 månader. Och då får man en ny instruktör och en ny handledare om man då godtar förlängningen.
Hur lång var din förlängning då?
Min förlängning var 4 månader.
Mm.
Och det som är lite knepigt om man blir godkänd under en förlängning, det är att då måste man då vackert vänta tills nästa termin sätter igång.
Sina 8 veckor.
Precis, precis. Nu i framtiden tror jag att man slipper det så fort den nya förfarandet har implementerats gällande termin 5, den här 8-veckorsuppsatsen så att säga. Men så var det i mitt fall. Att hade jag klarat de här 4 månaderna så hade jag fått vänta i 2 månader tills nästa kull hade startat.
Men kände du någon gång när du var ute och jobbade som aspirant under den här tiden att du kände så här, oj, oj, nu är jag nog ute lite på halis, nu gjorde jag lite fel. Och så här, kände du någon gång själv att det här kommer jag nog få kritik för eller något sånt?
Ja, men absolut. Varje pass.
Men när du säger varje pass, var det mer att du kände att du var övervakad eller var det att du kände att du gjorde saker som du kände var fel, eller hur menar du?
Bra fråga. Det berodde ju på från pass till pass. Det var alltid saker man kunde bli bättre på.
Mm.
Kruxet med yttre tjänst, det är att varje situation är ny och dynamisk.
Mm.
Trots att du har åkt på en lobb eller en ringa stöld hur många gånger som helst, så det kommer alltid finnas någon ny liten variation som strular till det.
Mm.
Det är ju såklart ett krav som polis att vara dynamisk och se varje situation som unik.
Mm.
Men det kan bli ganska svårt för en aspirant som försöker dra lärdom från tidigare case, gör det som gick bra förra gången och gör det om igen. För att man har ingen referensram och ingen erfarenhet. Man vet inte bättre. För mig var det en av fällorna som jag ramlade ner i. Jag resonerade ofta så att men så här gjorde vi förra gången, och så missade jag en vital detalj som innebar att vi skulle egentligen göra en annan lösning.
Okay.
Sen upplevde jag att mina instruktörer var alltid väldigt raka och ärliga mot mig vad som skulle stå och inte stå i återkopplingen som de skrev sen till handledarna.
Men när hade du på känn att det skulle kunna gå så illa som det gjorde, att du blev helt enkelt bortplockad och inte kan få jobba som polis? När kände du att det var på gång? Liksom?
Det var nog först när jag ringde med fackförbundet, polisförbundet.
Okay.
I början på aspiranten så uppmuntras man av en fackrepresentant att kontakta facket om man känner att det börjar liksom gå lite lite utför. Mm. Och det som står skrivet sen flera år tillbaka, det är just att ett återkommande problem när det kommer till underkända eller förlängda aspiranter, det är att man tar kontakt med facket lite för sent. Och jag tror att det även hände i mitt fall. Mm. Jag förklarade mitt case och min vad ska man säga, kontakt på facket sa kort och gott att ja, det här låter inte så bra. Jag kanske borde leta efter ett nytt jobb.
Alltså, var så pass.
Ja, och det var ju, då var det ändå några veckor kvar innan mitt slutmöte, vill jag minnas. Man jobbar ju i genomsnitt 4 pass per vecka på aspiranten. Mm. Du får inte jobba mer än 40 timmar i veckan. Och okay. I och med att varje pass är 9 timmar långt så leder det till att man jobbar med 4 pass i veckan. Så att,
Men känslan då, jag menar, då pluggade ju du
2 år.
2 år och du var ute och fick känna på polisiära arbetet.
Ja, absolut.
Men känslan då när du inser att nu är mattan ryckt. Hur var den känslan?
Så vad som händer, det är att...
Det var ju ändå ditt drömyrke. Det var ju det du ville jobba med.
Ja, absolut. Mm. Definitivt. Så det som händer under... Nu ska jag ge lite vad ska man säga, lite bakgrundsförklaringar. De här handledningsmötena jag nämnde tidigare, man har dem varannan vecka, det fortsätter ju under en eventuell förlängning. Mm. Och då tittar de ju på ens utvecklingskurva, om det går uppåt. Och då utgår de ju från återkopplingar som instruktören skriver. Nu vill jag inte skrämma någon, men vad som kan hända under de här mötena, det är att de kan ju se utifrån återkopplingen att det blir inte bättre. Kurvan går inte uppåt. Mm. Och då kan ju de välja att avbryta en i förtid, trots att ens förlängning egentligen ska fortsätta några månader till. Så det är en risk att, som man ska beakta, särskilt under förlängningen.
Just det.
Mitt sista möte då, det var ju väldigt nära slutet på min förlängning. Mm. Och det var ju för att jag skulle få så mycket tid som möjligt för att ha en chans. Så det fanns alltid lite hopp. Sen så går jag in på mötet och då förklaras det kort och gott att tyvärr så är drömmen över. Och du undrar hur det känns att få något sånt besked. Mm. Och jag likställer lite med att du är en elitidrottare, fotbollsspelare eller skidåkare. Och du får benet avhugget. För att du inser exakt när det händer att nu är det över för gott. Och att nu måste jag, inte nog att det är över, jag måste också nu hitta ny identitet, ny mening med livet, en ny dröm helt enkelt.
Vad är din plan B då?
Ta vara på erfarenheter och utbildningen. Mm. Det som är svårt med underkända aspiranter, det är att man får inte ta examen. Ja, det förstår man ju av förklarliga skäl. Mm. Det medför ju att man inte egentligen har något slags papper eller diplom att visa upp för en potentiell arbetsgivare. Du kan hävda att du har gått polisutbildningen, du har läst de här 4 terminerna, men du har egentligen ingen examen eller diplom att visa upp. I vissa fall kan man bli erbjuden en civil tjänst på polismyndigheten. Mm. Men det är ju ingen garanti, vilket man kan förstå ändå.
Just det.
Jag har ingen plan B riktigt. Alltså, jag försöker bara kämpa på.
Ja, jag förstår det. Men om jag säger så här då, något råd till aspiranter som kanske precis gått ut på sin aspirant eller på väg ut till sin aspirant. Är det några råd du skulle kunna ge då för att de inte ska hamna i samma situation? Är det någonting?
Ja, jag är jätteglad att du frågar, för det var ju min främsta mitt främsta syfte att komma hit och prata. Utnyttja din plattform lite grann och komma i kontakt med så många som möjligt. Jag försöker tänka lite grann just på den frågan. Och inte kommer med för snäva tips, men generellt om man ska sätta igång och ge råd, det första är att man måste förbereda sig på en inre resa. Mindfulness är ju superflummigt, kan man tycka. Särskilt för hårdnackade wannabe-piketan-operatörer från polisutbildningen. Men om man tittar på bedömningsunderlaget så finns det boxar man ska checka av gällande juridik, taktik, köra bil. Saker man kan läsa sig till. Får du återkoppling att ja, men liksom din juridik, det här med du kunde inte riktigt det här med rättegångsbalken eller brottsbalken, ja, men absolut, det kan man plugga på. Det är inte så personligt. Men får man höra att man är ohövlig, stressad, man kanske har fel ton mot allmänheten eller chefer, gör den distinktionen då på kritiken mellan kunskapsbrist och, jag ska inte säga personlighetsbrist, men en personlighetsförändring.
Var det något du fick höra, att du hade haft fel ton eller?
Absolut inte, tvärtom. Vilket är ju tacksamt, såklart. Men
jag fick... Du låter väldigt vältalig.
Skenet bedrar. Nej, men som sagt, jag ska försöka inte få det att handla så mycket om mig själv. Men det jag däremot insåg, det var att jag var på ett visst sätt, vilket ledde till oskyldiga missförstånd. Mina instruktörer sa att jag var på ett visst sätt och jag kunde inte relatera till det. Och det kan ju bero på olika orsaker. Dels att jag kanske inte tog... Dels att, jag ska förklara, jag hörde deras feedback och jag försökte liksom implementera den. Men det var ju inte förrän jag verkligen jobbade med mindfulness och det här självbejakande som jag listade ut vad det här berodde på. Jag fick hela tiden höra att jag var stressad. Att kollegor upplevde mig som stressad. Och problemet var att jag kunde inte relatera till det här. Och återigen, jag försökte verkligen visa att jag hade tagit emot feedbacken. För att det är ganska otrevligt att, ja, men, vad ska man säga, avvisa feedback. Men jag kunde inte relatera till det för att jag kände inte av några stressorer. Jag fick inget tunnelseende. Jag konade inte, som man säger inom myndigheten. Jag kunde lägga märke till detaljer som portkoder, klockslag för beslut, adresser och så vidare och så vidare. Det var inte förrän ganska sent in på min förlängning som jag insåg att det är liksom mitt beteende, mitt kroppsspråk som folk missuppfattar är stressande.
Vad kan det vara att du beskriver det på något sätt?
Föreställ dig klassens clown. Det ska liksom synas, höras, det ska gå fort. Man ska vara överallt och ingenstans samtidigt. Och det här är ju någonting jag är som, eller var som person. Ett organiserat kaos kanske är ett bättre ord för det. Och jag förstår i efterhand att det uppfattades som att jag var stressad och rörig. Och det är sorgligt att jag inte kom till insikten tidigare. Så det är första rådet, om man ska sammanfatta lite grann, att kunskapsbrist och konkreta saker över på mängd träning, det är jättebra. Men när det kommer till de här lite mer flummiga, vaga sakerna, så är det jätteviktigt att faktiskt våga inleda den här inre resan. För att någonstans så formas och förändras din identitet när man jobbar yttre tjänst. Vare sig att man blir härdad, traumatiserad, och då är det här en del av det.
Kommer du kunna försonas med det här beslutet någon gång, tror du?
Vilken bra fråga. Jag har inget val, skulle jag säga. Återigen, elitidrottare, bra med benet. Det finns ju studier som visar på att när idrottare är med om en sån traumatisk händelse så blir deras lycka någonstans snäppet högre än innan olyckan. De lär sig liksom leva med skadan. Och det är där mina förhoppningar är just nu, att jag kommer kunna liksom försona mig med beslutet. För att man kan sitta där och föreläsa så länge som helst, men i slutändan så handlar det om att jag inte tog mitt ansvar. Jag tog inte vara på de resurserna som fanns och jag gjorde inte mitt yttersta för att bli godkänd. Så att ansvaret ligger ju hos mig i slutändan. Och det är det andra rådet egentligen jag ska ge. Och det är just att ta vara på instruktören och handledaren. Mm. För att processen funkar som så att det är som en avancerad visklek. Du är ute på fält med aspirantinstruktören. Aspirantinstruktören skriver några rader om casen ni är på, som sen skickas till till handledaren. Mm. Tack, handledaren. Och det är då handledarens uppgift att få ett helhetsperspektiv och se om man har några avvikande tendenser som behöver tillrättavisas. Jag var ganska konflikträdd som person och jag ville gärna vara till lag, så jag ville inte vara någon till besvär, så att jag hade väldigt svårt att fråga min instruktör, mina handledare, ja, men hur kan jag göra för att det ska bli bättre. Mm. Det var väldigt mycket liksom, ja, men uppfattat, ja, men absolut. Man ska inte liksom, ska förklara.
Ja, men de är väl ändå till för det.
Precis, ja, men det är det de är. Och jag tror att det är jätteviktigt att innan det börjar gå ut för att man har nästan som en liten mini-handlingsplan. Mm. Och det är därför det är också så viktigt att be instruktören under de här praktiska momenten att förevisa hur vill du ha det, hur vill du göra, för att alla instruktörer är olika, alla gör det på sitt egna sätt. Mm. Så att du verkligen tar vara på instruktören och handledaren, fråga en gång för mycket, en gång för lite, så att man är verkligen på samma sida, för att handledaren är inte med en ute i fältet, de har ju bara de här raderna att utgå ifrån. Så det kan, ibland kan det vara svårt för dem att ge konkreta tips. Men då gäller det att istället säga, men hur ska jag göra, vad ska jag visa för att det ska bli rätt. Se till att alla parter är överens istället för att man bara skakar på huvudet för att man vill vara artig.
Just det, precis. Ja, ja, nej, men jag förstår, det är tungt när man har att gå en hel utbildning och sen inte få jobba det som man vill jobba med.
Men det är samtidigt risken man tar. Alltså det är någonting man måste ha med i beräkningen. Och man måste liksom göra sig tillfreds med den tanken.
Mm. Jag antar att du inte begick något brott när du var ute och jobbade.
Nej.
Nej. För det kan ju vara ett ganska tydligt
absolut
anledning att...
Ja. Man har ju hört skräckhistorier om aspiranter som har kört mot rött. De har det finns en ganska, jag vet inte om det är sant, det är ett totalt rykte, men det skulle ha varit en aspirant i Norrköping som har haft någon springjagis på någon så här ringastöld i butik och hoppat in i en taxi och beordrat taxichauffören på polismans order och åka efter. Som sagt, jag vet inte om det stämmer, men han blev tydligen avskild på plats.
Jaha, det var initiativrikt tycker jag.
Ja, ja, men lite så kreativt. Jag har också hört, det är också ett annat rykte. Det ska ha varit någon aspirant som har skämtat med en chef om att men kan inte du göra en dataslagning på mitt ex? Alltså verkligen ett oskyldigt skämt, men med anledning av dataintrång och det här liksom blev avskild på plats för att det ansågs vara för olämpligt. Återigen, det här är ju liksom hörsägen, det är ju historia att höra, jag vet inte om det stämmer eller inte.
Men är det någonting som du känner så här, om jag inte hade gjort just det där vid det tillfället så kanske jag hade fått jobba som polis?
Nej, inget sånt. För att man ska inte vara rädd för att göra misstag som aspirant. Nej. Trots allt är det som man lär sig. Sen är det skillnad på misstag och misstag, givetvis, jag förstår det. Men anledningen varför hela den här karusellen sätts igång med handlingsplan och förlängning och så, det är ju att man ser tendenser, alltså återkommande beteendemönster, problem som inte rättas till. Det är lite det här en gång, ingen gång. Mm. Men två gånger är ju... Ja, jag vet inte vad man säger. Jag kan inte avsluta det där. Ni fattar.
Ja. Ja, men vi tar ett ärende. Vi släpper det här ämnet för en liten sekund.
Absolut.
Att
absolut.
Du är frånskild och inte liksom från yrket, vilket ju är extremt tråkigt. Men om vi bara kolla på ett case som du minns när du var ute och jobbade. För jag kan tänka mig, fast du sa att man bara ute i 3 månader, så är det ändå någonting som har hänt som kanske har fastnat.
Ja, absolut. Jag har ett case. Tragikomiskt.
Mm.
Och det är också ett lärorikt case för min del. Och det kan, då faller man lite tillbaka i det här råtemat. Vi var en aspirantpatrull. Det var jag, min aspirantinstruktör, en aspirantkollega och hans aspirantinstruktör. Så vi var 4 poliser. När vi får larm om en man som bor hemma hos sin pappa, och han hade hotat med att ta sitt liv, att ambulans var på väg. När det kommer till självmord och psykisk ohälsa så är det alltid prio 1 som gäller. Så vi åker ju dit med blåljus, trängande fall, utryckningskörning, och informationen vi har fått är att han har sagt till sin pappa att han ska hänga sig inne på sitt rum. Och när vi då lokaliserar lägenheten så är ambulansen redan på plats och har kontakt med honom bakom den här dörren. Och det är nu jag begår misstag nummer 1, för att vården är där och tanken i nästan alla fall det är att vi ska jag kan inte säga, polisen ska underställa sig vården när de är på plats. Man kan fråga ifall de behöver vår hjälp på något vis. Men de verkar ha inlett någon dialog med den här personen. Det här struntar jag i och dyrkar upp låset och går in ganska offensivt och får honom under kontroll. Hans pappa ser på under det här när det här händer, och signalvärdet är ju våldsamt. Det ser inte bra ut. Ja, men tänk dig själv, liksom, du har sprungit in i en lägenhet, du bortser från ambulansen, du springer fram till en dörr, du skriker, ja, men vart är han någonstans? Och så går in. Min tanke var ju alltid att liksom förhindra ett självmord, men du måste ju, som polis måste du ta det lugnt och läsa av en situation och se att här är det okej. Ambulansen liksom verkar stå och prata med honom. Det verkar inte vara något pågående eller något akut. Nu är han i alla fall ute ur sitt rum och han är apatisk men lite arg på mig, det får han vara. Hans pappa är arg på mig, det är fullt förståeligt. Så slår vi oss ner i vardagsrummet. Då är det alltså 4 poliser, mig inräknat, 4 ambulanssjuksköterskor och en far och hans son. Så att det blir 10 personer i ett litet vardagsrum. Och då tänker jag hålla hov för att liksom försöka vinna över alla och säga någonting i stil med att så här, men okej, okay, jag gick in hårt, jag förstår det, men det viktigaste för mig det är att alla mår bra och är oskadda, och innan jag hinner avbryta min mening då skriker pappan, jag mår inte bra, jag har cancer. Och det blir helt tyst i rummet och jag får ögonkontakt med min instruktör och hen tittar på mig och vinkar frenetiskt med armarna att liksom avbryt, så att jag blir tyst och säger ja. Ja, så går jag ut i hallen och ställer mig i skamvrån. Det är, ja, som sagt, tid plus tragedi är lika med komik. Det var ju ett supertragiskt case som slutade lyckligt, men där och då så var det kanske inte jättebra. Men det är ett case som har, jag vet inte, det känns som en dålig komedi på något vis.
Var det här någonting du sen fick kritik för också?
Absolut. Kritik, jag fick feedback på det.
Hur pass allvarlig var situationen då när ni kom in?
Var ju inte allvarlig.
Nej, det var inte.
Nej, för att jag hade ju inte, vad som hade hänt, jag hade ju inte läst av situationen. Jag hade ju bara fått ingångsvärdena på vägen fram. Att
vad såg du framför dig i den här situationen? Var det liksom en snara och någon?
Ingenting. Han satt på en stol och tog det lugnt. Men problemet var att när du åker fram på jobb så får du ju information, underrättelse från om det är RLC eller ambulansen på plats. Och den underrättelsen vi fick i det där fallet, det var att han hade hotat med att ta sitt liv genom att hänga sig på sitt rum, och så nu befann han sig på sitt rum. Så då utgick jag ju från det värsta. det som man vill se, det är ju att man kan ta med sig den informationen, men sen göra en ny bedömning om man väl är på plats. Och det gjorde inte jag i det här fallet, för jag kom in i lägenheten och ambulanspersonalen var ju lugna. De pratade ju med mannen genom dörren. Må hända att den var stängd och låst, men de pratade ändå med honom. Det man hade kunnat göra annorlunda, det är ju att faktiskt ta ett steg tillbaka när man ser att ambulanspersonalen har läget under kontroll, så att säga.
Det låter ju klokt, tycker jag, att man skulle kunna avvakta. Men det här låter ju också som ett misstag som en helt nybakad konstapel skulle kunna göra. Och sen få feedback på det och sen inte göra det igen, utan nästa gång känna, är det här läge att avvakta och sen så kör jag.
Det är det som är kruxet med aspiranten, för att du säger att man gör inte om det igen. Och absolut, jag skulle inte göra om det i en liknande situation. Det som förväntas av en som aspirant, det är ju att du inte gör, jag ska förklara, att du inte
gör ett liknande fel.
Ja, men lite så att du tar dig an den här logiken. Att du ser, ifall du ser en likartad situation, så ska du inte begå ett likartat misstag.
Nej, jag förstår. Ja, det är oerhört intressant. Du är ju den första gästen, Kalle, vi har som har hamnat i den här situationen. Fler personer har ju hamnat i den. Jo. Men jag ska ändå avsluta på ett sätt som vi gör i podden, och kanske kommer jag ställa frågan lite annorlunda den här gången. Men kommer du någon gång kunna se en svensk polisfilm utan att tänka på vad som
Nej. Alltså, alla operativa tjänster är ju för evigt otillgängliga för mig nu. Och skulle jag se... man ska aldrig säga aldrig, i för sig. Men i nuläget så kan jag inte se på något sånt.
Nej,
kan jag inte göra.
Det är paus på det.
Ja.
Men om du skulle rekommendera Snutsnacks lyssnare någon filmupplevelse eller någonting, det behöver inte vara film, någonting
annat. Nej.
Vad skulle du rekommendera då?
Ja, nu börjar ju folk på polisutbildningen bli allt yngre och yngre. Sist jag hörde så var det ju någon född 99 som kom in där. Så jag rekommenderar, det är en film och en serie jag rekommenderar, just när man, med tanke på den unga målgruppen. Den första är ju svenska filmen Cops. Den är så himla charmig. Jag tycker manuset skiljer sig mycket från annan svensk film, i och med att liksom, jag tycker dialogen och manuset är ganska så lättsmält. Ganska härlig feel-good film.
Fares, eller Josef Fares då.
Precis. Och det andra är The Wire. Det är superklyschigt svar, men jag upplever att många 90-talister och ännu yngre inte har tagit vara på The Wire. Och trots att det är en väldigt gammal serie som finns för övrigt på HBO, så finns det väldigt många likheter som lever kvar än idag i den svenska polismyndigheten. Den här liksom kontorsbyråkratin, synen på kriminella och lagar och regler och polisyrket i stort. Så att,
mycket bra serie.
Ja, The Wire ska man definitivt se. Och ser man den så har man förmodligen någonting att fundera på sen. Så den rekommenderar jag absolut.
Den tittar också på, kan man säga, samhällets från olika vinklar, inte bara från poliserna utan också från de kriminella och så vidare.
Och nu är min erfarenhet väldigt, väldigt ringa, men The Wire syn på vad ska man säga, nätverkskriminalitet, särskilt bland yngre, är fortfarande aktuell idag. Nu jobbade inte jag i ett särskilt utsatt område, men vi hade ju ändå problem med nätverkskriminella och ny rekrytering av ungdomar till narkotikalangning. Och The Wire har många bra scener som kan ge en liksom lite inspiration eller en liten bättre förståelse. Väldigt verklighetstrogen. Och också ganska tragiskt att den är, vad är den, 20 år gammal. Och ändå så är allting se likt. Det är inte hänt, det är inte blivit bättre på 20 år, utan det är liksom
det är tråkigt att tyvärr inte alltid ser så ljust ut på alla punkter i samhället.
Nej.
Kalle, stort tack kan ju också säga till lyssnarna att Kalle är inte ditt riktiga namn, du heter någonting annat.
Nej,
och
precis.
Det är helt okej. Stort tack ändå att du delade med dig av det här, och jag hoppas att det kan vara till hjälp för någon som går på aspiranter nu eller som funderar på att söka till polisutbildning, och så önskar jag dig all lycka till med vad du kommer företa dig.
Tack snälla.
Tack.
Tack.
Då var det här avsnittet av Snutsnack över. Men det är ju bara en vecka till nästa. Jag hoppas du lyssnar då också. Ha det riktigt bra fram till dess. Hej då!